från 1 Johannes brevs 4 kapitel, vers 7. Mina kära, låt oss älska varandra, till kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son för att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Amen. Aposteln Johannes, som skriver det här, levde längre än alla de andra apostlarna. Ännu på 90-talet efter Kristus så var han verksam, då kanske själv också i 90-årsåldern, i mindre Asien, nuvarande sydvästra Turkiet. Och när han inte längre orkade predika och han var så kroppsligt svag att man fick bära honom till församlingens gudstjänster, för dit skulle han ju, så hade han en enda hälsning till de troende. Han sa alltid: mina barn, älska varandra, älska varandra. Och man tyckte den där hälsningen var ju lite tjatig till slut att ständigt upprepa. Så man frågade honom: har du inget annat att säga oss, Johannes? Och då svarade han: detta är Herrens bud, och om bara detta blir gjort, så är allt gjort, om ni älskar varandra. När Johannes skriver det här brevet så återkommer det här temat gång på gång. Jag vet inte om ni räknade antalet gånger, bara i den texten framför oss som vi har läst, en 25-tal gånger. Johannes hade i starkt minne den sista kvällen tillsammans med Jesus, när plötsligt Jesus hade rest sig upp ifrån bordet där de låg och åt, tagit av sig sin mantel, bundit ett förkläde omkring sitt liv, fyllt ett tvättfat med vatten och böjt sig ner framför den ene efter den andra av lärjungarna och tvättat deras fötter och torkat deras fötter med handduken. Och sen hade han sagt: som jag har älskat er, så ska ni också älska varandra. Alla ska då förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Detta var en lektion i ödmjukhet. Och på vägen ut mot Getsemane nattens vånda och ångest så stannar han upp kanske vid en vinodling och säger: mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er, och jag befaller er att ni ska älska varandra. Innan den natten hade hunnit gå till ända hade alla övergivit honom. Och några timmar senare hade han blivit torterad, törnekrönt, oskyldigt dömd till döden. och stapplat ut till avrättningsplatsen Golgata utanför staden för att frivilligt ge sitt liv. Han som var Guds son hade givit världen detta yttersta bevis på sin kärlek. Och denna kärlek hade åstadkommit frälsning och syndernas förlåtelse för en hel värld. Guds kärlek i Kristus har åstadkommit allt detta. Och för Johannes var det solklart att alla de som upplevt Guds nåd och frälsning och ville kallas Jesu lärjungar naturligtvis måste kännetecknas framförallt av samma kärlek som deras mästare hade visat. Därför tröttnar han aldrig på att uppmuntra de troende: älska varandra, älska varandra. Eller som han också skulle kunna ha sagt: var lika vår mästare, var lika Jesus. I det relativt korta brevet så återkommer det här, den här uppmaningen, inte mindre än 46 gånger. Att älska varandra går som en refräng liksom genom hela brevet. I grekiskan finns tre olika verb för det som i svenskan översätts med älska. Det första är rao och uttrycker en sensuell lidelse, en passion, en lusta, en åtrå. Det används aldrig i Nya testamentet för att beskriva kärleksrelationer. Phileo, ett annat verb som uttrycker den känslomässiga tillgivenheten, sådan som man naturligt känner för sina familjemedlemmar, vänner emellan. Det handlar om en kärlek som reagerar på någonting som för mig är attraktivt och tilltalande och som på något sätt också tillfredsställer mina egna behov. Men det verb som Nya testamentet använder för älska och som här används, agapao eller agape, substantivet, har en helt annan mening och en ny mening i Nya testamentet som den inte hade utanför Nya testamentets skrifter. Det är ett ord som uttrycker en kärlek som mera är grundad i viljan än i känslan. Det handlar om en kärlek som reagerar mera på ett uppstått behov och önskar att möta det behovet, oavsett om objektet i fråga är attraktivt eller älskvärt eller inte. Det handlar om en självutgivande kärlek, en aktiv kärlek. Så älskade Gud att han gav. Inte för att vi var så värst attraktiva för honom. Vi hade faktiskt vänt honom ryggen och spridit fulhet på jorden och våld och synd. Men Guds natur var att älska. Därför älskade han oss i det tillståndet av ett behov av frälsning. Det är en övernaturlig kärlek. Det är en gudomlig kärlek. Det är en kärlek som Jesus säger, använder till och med när han säger: älska era fiender. Välsigna dem som förföljer er. Hur ska man kunna älska sina fiender? Jesus efterlyser inte i första hand en varm känsla för den som gör mig ont. Men han menar: var beredd att bevisa till och med dem välgärningar och möta deras behov. Om erao endast handlar om att ta, om phileo handlar om att både ta och ge, så är agapao, detta sista verb som Nya testamentet alltså använder, handlar endast om att ge, oavsett någon baktanke om vad man möjligen kan få igen. Den bara ger, den kärlek. Det är Guds kärlek. Och i texten framför oss så visar Johannes först på grunden varför vi skulle älska varandra. Jo, kärleken kommer från Gud. Mina kära, älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Lägg märke till hur Johannes här, när han uppmanar dem att älska varandra, gör det med att först försäkra dem om sin egen kärlek. Mina älskade, älska varandra. Jag älskar er, det vet ni. Älska också varandra. Varför skulle vi älska varandra? I praktisk handling alltså. Jo, det är för att kärleken kommer från Gud och vi är födda av Gud, säger han. Kärleken har sitt ursprung i Gud. Om vi nu är födda av Gud så följer det helt logiskt att vi måste bära detta kännetecken att älska så som Gud älskar. Alla som älskar Gud och varandra bevisar att de är födda av Gud och känner Gud. För detta är ingenting vi har med oss från vår fysiska födsel. Då handlade det mer om den egoistiska kärleken. Men det här var kärleken som kommer ovanifrån. Och när vi älskar så är vi nära Gud. Jag är en kommentator läste jag som sa, vi är aldrig närmare Gud än när vi älskar varandra. Och i denna vår trasiga värld så finns det ju ändå mycket som är positivt, som är fint och vackert. Och då tänker vi särskilt på kärleken mellan människor, när vi ser den. Och det finns ju ingenting som är så omsjunget och så omdiktat och som så ivrigt skildras i författarskap och teaterkonst som just kärlekens tema. All sann och ren kärlek har sitt ursprung i Gud. Kärleken är inget mänskligt påfund. Den avslöjar vårt släktskap med en Gud som är kärlek. Och på samma sätt som den egocentriska och perversa kärleken, som det också finns så gott om i vårt samhälle, på samma sätt som den avslöjar vår bortkommenhet från Gud, så avslöjar kärleken till Gud och till varandra vårt släktskap med Gud. Det andra skälet till varför vi skulle älska varandra, vers 8, det är för att Gud är kärlek. Det innebär att Gud till sitt väsen är kärlek. På samma sätt som det står att Gud är ande. Han är ande, han är inget fysiskt väsen. Eller som det står i 1 Johannes 1:5, Gud är ljus. Det vill säga han är allt igenom ren och helig. Denne Gud är också en förtärande eld, står det i Hebreerbrevet. Och här är kärlek. Det betyder att hans natur är att älska. Liksom solens natur är att ge ljus och värme, så är Guds väsens natur att älska. Älska. Oavsett om vi gjort oss förtjänta av det eller inte. Han frågar inte efter det. Hans natur är att älska dig och mig. Och han gjorde det när vi ännu var i ett syndigt tillstånd. Denna kärlek som Gud älskade oss med uppstod också av att han såg ett behov som vi stod i. Att vi behövde en frälsning. Att vi behövde en frälsare. Därför kan det stå som Jesus säger, så älskade Gud världen att han gav. Utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom inte ska behöva gå under utan ha evigt liv. Guds kärlek är inte detsamma som snällhet dock. Det är inte fråga om någon sentimental känsloyttring från Guds sida. Någon mjäkighet som skulle gå ut på att om han är kärlek så får han vara snäll och överseende med våra fel och brister och ha fördrag med det mesta och absolut inte dra oss till doms för någonting eller utsätta oss för något som helst sorts obehag, utan i stort sett ställa upp på våra villkor och göra livet hyggligt och behagligt för oss. En del tror att det är Guds kärlek, men att Gud är kärlek innebär inte att det råder en konflikt inom Gud mellan hans kärlek och hans helighet och hans rättfärdighet. Lika sant som att Gud är kärlek är han också ljus. Är han helig, är han ren, är han rättfärdig. Och när Gud handlar i sin kärlek så sker det inte i konflikt med hans helighet eller hans rättfärdighet. Guds kärlek är en helig kärlek. Guds kärlek driver honom aldrig att göra det som är emot hans heliga lag och vilja, men det driver honom att älska syndare som dig och mig. Och när Gud dömer så dömer han i sin kärlek. Det betyder inte att han slätar över och säger det var inte så farligt, jag ska inte fästa så stor uppmärksamhet vid det, utan när Gud dömer i kärlek så betyder det att han älskar att rättvisa ska skipas. Gud älskar rättvisa. Han hatar orättfärdighet. Han hatar det som är falskt, det som är fel, det som är högmodigt och stolt. Guds kärlek innebär inte att han ser mellan fingrarna på det som är synd och fel i ditt och mitt liv, utan att han i sin kärlek har berett en väg för att du ska kunna bli av med det som just nu ligger mellan dig och Gud. Han avskyr just det hindret. Och han har berett en väg i sin kärlek så att din synd kan göras upp och förlåtas och lämnas bort och dränkas i glömskans hav. Det är Guds kärlek. Observera att det inte står kärlek är Gud. Det är också en vanlig feltolkning. Om Gud är kärlek så går det lika bra att vända på det där och säga kärlek är Gud. Nej, Gud är inget teoretiskt begrepp. Det skulle i så fall kunna innebära att vi hade liksom möjligheten att definiera kärlek precis som vi vill och så kalla det för Gud eller någonting gudomligt. Vi uppmanas att älska varandra med samma sorts kärlek som Jesus har älskat oss. Och detta är möjligt, menar Johannes, därför att ni har blivit födda av Gud. Ni har fått Gud till far. Och ni känner honom, säger han. Han har blivit er vän och ni umgås med honom och ni lär er att älska på samma sätt som han älskar. Man kan inte undgå att bli lik sin far eller den som är ens nära vän. Det handlar om en kärlek som i första hand inte är grundad på en känsla. Jag vet att man kan känna skuldkänslor för att man inte älskar sina trossyskon som man menar att man borde göra. Man känner inte lika varmt för alla andra, eller kanske egentligen inte för de flesta. Men Nya testamentet efterlyser inte en känsla av värme som vi måste hysa för varandra i första hand, utan det efterlyser en beslutsamhet och en beredvillighet att möta andra människors behov i praktisk handling. Så en kristen kan älska utan att först invänta en känsla av kärlek. Johannes går vidare och frågar: hur kan vi veta att Gud är kärlek? Vers 9. Jo, Gud har själv visat det i vår egen historia. Gud stod inte långt borta liksom och ropa: jag älskar er, ni där nere på jorden, jag älskar er. Jaha, vad betyder det då? Att någon där ute i universum ropar: jag älskar er. Nej, han gjorde någonting för att bevisa sin kärlek till oss. Han kom till oss. Han sände sin enfödde son. Sin enda son. Betonar att Gud gav allt han hade att ge. Han höll ingenting tillbaka. Och ingen större gåva från Guds sida är tänkbar eller möjlig, eftersom det inte finns någon större gåva än Guds egen enda son. Är det så konstigt att Paulus utbrister: Gud vare tack för hans outsägligt stora gåva. Eller så Romarbrevet 8 uttrycker det: han som inte skonade sin egen son utan utgav honom för oss alla. Se vilken kärlek Fadern bevisar oss. Guds sons människoblivande visar på en Gud som ödmjukade sig för oss. Tänk dig denna oerhörda sanning. Han som är alltings upphov och ursprung. Han som mäter ut hela universum mellan sina utspända fingrar. Han som för hela stjärnevärldens miljarder fram i räknade hopar och har namn på var och en av dem. Han som är hela universums herre och skapare, han ödmjukar sig för människan, för masken människan på stoftkornet jorden i stjärnsystemet Vintergatans utkanter. Han ödmjukar sig för oss, för dig, för mig. Han ömkade sig över människorna, står det. När han såg att de var illa medfarna så som får utan herde. Det är hans diagnos på dig. Du är illa medfaret som en får utan herde. Du behöver en herde. Därför kom han till oss. Och därför sa han: jag är den gode herden. En god herde ger sitt liv för fåren. En sån herde behövde jag. Och jag fick. Mot oss som var rebelliska upprorsmakare i full färd med att gå vår egen väg. Mot oss, mot mig visade han en sådan kärlek att han kom till oss
för att leda oss in på den rätta vägen igen, på livets väg som det står, till världen, för att vi skulle få liv genom honom. Inte bara det faktum att han kom till oss bevisar hans kärlek, utan syftet med hans inkommande, nämligen att ge oss liv, evigt liv, andligt liv. Ett uttryck för hans kärlek. Har du det livet, då vet du att du är älskad av Gud. För det tredje, i vers 10, bevisar Gud sin kärlek där i att det var han som tog första steget till försoning. Det var inte vi som genom vår kärlek väckte Gud att älska oss som ett gensvar. Inte alls. Vi hade faktiskt förbrutit oss mot honom. Det var alltså tvärtom. Detta är kärleken. Att Gud tog första steget. Medan vi ännu knöt vår näve mot Gud liksom, så räcker Gud ut sin hand, sin öppna hand, sin sårade hand i Kristus, och säger: jag vill förlåta dig. Jag vill vända dig om och ta dig tillbaka på den rätta vägen. Medan vi ännu var syndare gjorde han det. Medan vi som bäst höll på att leva vårt eget liv. Jag behöver inte Gud. Medan vi inte hade någon tanke på att ära honom, att tacka honom för maten på bordet, för freden i landet, för kläderna vi sätter på oss, för arbete att gå till, för hälsa och krafter. Vi tackade honom inte ens. Inte ens när vitsipporna lyste i majdungen föll vi ner på våra knän och tackade honom. Inte när vi såg stjärnevärlden över oss den klara vinternatten tackade vi honom, utan fortsatte att låtsas som om han inte fanns, som om hans existens inte skulle behöva beröra oss alls. Mitt i denna vår bortkommenhet stiger han in i vår egen historia, och ett kors reses på planeten jorden. Hans kärlek förbjöd honom att resonera som vi gör när vi har blivit sårade av någon. Ja, hopp, ska det här bli bra, då får hon eller han komma och be mig om förlåtelse. För det var hon som trampade mig på tårna. Såna är vi. Men Gud älskade oss medan vi ännu var syndare. Han tog första steget till dig. Berör det här dig? Eller lyckas du än idag förhålla dig likgiltig, oberörd av att höra talas om en sådan kärlek? Vad innebär det då att han tog första steget? Jo, säger Johannes, att han dog för våra synder som försoningsoffer. Kanske någon kan tänkas gå i döden för en väldigt god vän. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare, medan vi ännu liksom var hans fiender, medan vi struntade i honom. Då dör han för oss. Guds eget hjärteblod rann för dina och mina synder medan vi ännu höll på att synda. När vi spikade honom fast vid korset, frälsningens pris var det högsta tänkbara, Jesu Kristi blod, och han kunde bedja: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Berör det dig? Eller kan du förhålla dig totalt likgiltig över att höra, inför att höra talas om en sådan Gud? Vi behövde en frälsare därför att vi var syndare, och Gud blev vår frälsare. Vilken Gud vi har, som Efraim sa. Vi borde vara nöjda och glada. Vilken Gud vi har, vilken kärlekens Gud vi har. Hela frälsningen har sitt ursprung i Guds kärlek. Guds kärlek är drivkraften ända fram till korset för dig och mig. Ja, det finns tillräckligt mycket underbar sanning i den här världen, i det här orden. Så älskade Gud världen, så älskade Gud dig. för att en hel värld skulle kunna förvandlas. Tillräckligt mycket sanning för att ditt liv skulle totalt förändras. Och det kan ske den här söndagen. När grådimmiga, kalla februari söndagen. Kan du få nytt liv? Kan du uppleva, älskade han mig också? Vilken tur, höll jag på att säga, att jag kom till Saronkyrkan. Men det var faktiskt i Guds tanke att du skulle få komma hit och höra dessa underbara nyheter. Vilken slutsats, vers 11, ska vi då dra av en sådan kärlek som bevisas oss? Det enda logiska är, Guds outsägligt stora gåva uppfordrar oss att älska varandra. Ingen som har varit framme vid korset och berörts av Guds kärlek och känt hur där strömmar nåd och barmhärtighet mot mig. Ingen sådan människa kan återvända till ett själviskt, egocentriskt liv. Någonting nytt börjar pulsera. Jag börjar upptäcka mina trossyskon. Jag börjar se andra människor omkring mig som i behov av samma kärlek. Och vi börjar älska därför att han har älskat oss. Och på så sätt så sprids kärleken från korset som ringar på vattnet ut över världen. Och här sitter vi långt borta från korset som stod där utanför Jerusalem för 2000 år sedan. Långt borta och berörs av den kärleken idag, 2000 år senare. Vilken kraft detta är. Vers 12 säger att Gud är osynlig för det mänskliga ögat, men han har gjort sin kärlek synlig. På 1700-talet fanns det en ung man som hette Ludwig von Zinzendorf. Han studerade juridik i Wittenberg och samlade omkring sig en skara ungdomar med lösenordet Kristi sår, vår frälsning. På en resa kom han en gång att stanna inför en tavla föreställande den törnekrönte Kristus. På tavlan stod orden: detta har jag gjort för dig. Vad gör du för mig? Och de här orden kom att förvandla hela Ludwig Zinzendorfs liv. Och kom att beröra människor över en hel värld. Han startade den kristna kolonin, eller fristaden för landsflyktiga protestanter, Herrnhut. Som betyder kanske under Herrens beskydd närmast. Han önskade att människor, troende människor över alla konfessionella gränser skulle kunna samlas på ett ställe liksom och betona hjärtats kärlek till Jesus. Och från Herrnhut gick allt ifrån 1730-talet ut en världsomfattande missionsverksamhet till Grönland, till stammar som man visste aldrig hade hört talas om Jesus, långt ner i Sydamerika, in i Afrikas djupa skogar, till Nordamerikas eskimoer och så vidare. Och man hade som fem utmärkande drag: livet med Kristus är fyllt av glädje. För det andra, glädjen har sin grund i Kristi försoningsdöd. Kärlek till Jesus är viktigare än lärofrågor. Även där lärofrågor skiljer bör kärleken till Jesus förena de kristna. Kärleken till Jesus driver till mission. Hans hjärta hade berörts och det kom att beröra människors hjärtan över en hel värld på grund av Guds kärleksbevis. Gud är osynlig, men Gud kan ses. Hur då? Jo, genom hans församling där man älskar varandra. Ingen kan se vinden, men vi kan ändå veta att det blåser av lövverket, av krusningen på vattenytan. Det finns vind alltså. Ingen kan se elektriciteten, men vi kan se lamporna lyser och vi vet att det finns elektricitet. Ingen har sett Gud, men vi kan ändå veta att det finns en kärleksfull Gud. Därför att se hur de älskar varandra. Vad beror det på? Att Gud är kärlek och att han har bevisat oss sin kärlek. Och att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som har blivit oss given. Jag kan inte älska på det sättet i egen kraft, i min egen mänskliga natur. Men undret skedde. Den helige ande kom in i mitt liv och började värma mitt hjärta. Den helige ande är utgjuten i församlingens hjärta så att vi kan älska varandra. Och då avslöjar vi att vi hör till Gud och att Gud finns. Men om Guds barn inte älskar varandra kan inte Gud ses. Det är avgörande. Finns hos dig, för du kanske ställer frågan, ja men jag vet inte om jag har Guds ande på det sättet. Får jag ge dig några frågor att reflektera över? Om Guds ande bor i dig, vill du vara ens till sinnes med dina trossyskon? Vill du eftersträva frid i förhållandet dem emellan och dig och dem emellan? Känner du att du vill respektera dem som sitter här i kyrkan omkring dig? Att du vill acceptera dem, att du till och med vill ha fördrag med dem och att du vill förlåta om någon har förbrutit sig mot dig? Är du beredd att visa tålamod mot dina syskon? Är du villig att inte döma? Känner du att istället för att hysa avund till någon som är glad och det går bra för, vill jag dela den personens glädje? Är du beredd att dela smärtan och våndan hos någon som idag kanske är betryckt, bedrövad och har det svårt? Skulle du vilja trösta någon som sitter här inne och gråter i sitt inre? Skulle du själv vilja vara beredd att ta emot allt det här på något sätt, om du så skulle behöva? Känner du lust att istället för att kritisera och påpeka fel, vilja uppmuntra och sporra till kärlek och goda gärningar hos dem som sitter här i kyrkan? Att uppmuntra någon som är motstulen, eller själv vara beredd att ta emot sån uppmuntran? Skulle du vilja dela med dig till dina syskon här i kyrkan om vad Gud har gjort i ditt liv? Eller lyssna på andra för att också din kunskap om Gud ska växa? Skulle du kunna tänka dig att använda ditt hem, din lägenhet, din villa för Guds räkning och bevisa gästvänlighet? Kan du säga ja på de här frågorna? Då bor Guds ande i dig. Då är Guds kärlek utgjuten i ditt hjärta. Det är bara att börja praktisera. Annars kommer Guds kärlek inte att synas genom Saronförsamlingen. Den kommer inte att kännas, den kommer inte att erfaras. Om det säger nej i ditt hjärta och det känns tomt och ödsligt och stumt och kallt, vet du, då behöver du den helige andes på nyttfödande verksamhet. Du behöver en uppfyllelse av honom som är kärlekens ande. Du behöver möta Gud. För utan den helige ande blir våra sinnen mörka och våra hjärtan kalla. Och så står det i vers 12, vi hinner inte så mycket längre nu. Kärleken har nått sin fullhet hos oss när vi älskar varandra. Det är precis som att Gud säger, äntligen har min kärlek nått sitt mål. När Gud ser att församlingen älskar varandra, då säger Gud, nu har min kärlek nått sin fullbordan. Det var det jag ville. Det var det jag syftade till när jag steg in i historien en gång. Och då står det i vers 12. Då kan vi till och med vara frimodiga. Förlåt, vers 15. Fel kapitel. Vers 17. Frimodiga på domens dag. Frimodiga på domens dag. Vet du om att en domens dag ska komma? För alla människor, för alla oss som sitter här, vi ska träda fram för att avlägga räkenskap för våra liv. En dag som Gud har fastställt och som ingen kan ändra på. En dag då det heter att böcker ska upplåtas, gärningar och ord granskas och dras fram i ljuset. Det finns bara ett sätt att känna tillförsikt och frimodighet inför en sådan dag. Och det är att genom tron på Kristus, världens frälsare, få sina synder förlåtna. Och av bara nåd få den här vackra, vita klädnaden sig tillskänkt och påklädd som heter Kristi rättfärdighet. Så finns det ingen fördömelse för dem som är i Jesus Kristus. Till sådan Kristus är, sådana är vi i denna världen. Att vara i Kristus innebär att man kan känna frimodighet till och med inför domens dag. Att vara föremål för domarens kärlek förtar fruktan. När jag kommer till Kristus så går rädslan ut ur mitt liv. När Kristus kommer in med sin kärlek så finns det inte plats för rädslan. Den måste tåga ut ur mitt liv. Ja, det står, den kastas ut. Den drivs ut. Den går inte ihop med kärleken. Kärlek och räddhåga kan inte finnas, samexistera på samma plats på samma gång. När kärleken kommer in får rädslan gå ut och ge utrymme för endast kärleken. Och den som har mött den kärleksfulla guden räds inte mer. Vilken annan, får jag fråga dig, vilken annan än Kristus skulle kunna fördriva din rädsla? Jag vet, du är rädd för många saker. Du är rädd att bli sjuk, kanske dödligt sjuk. Du är rädd att mista ditt jobb. Du är rädd att någon i din närhet ska dö. Någon ska ryckas ifrån dig. Du är rädd för morgondagen. Du är rädd för ekonomiska bekymmer. Du är rädd att bli ensam. Det är så mycket som vi människor är rädda för. Du är rädd kanske att kriget ska komma också till Sverige. Du är rädd att inte vara omtyckt. Oj, vad du är rädd för mycket. Vill Gud det? Nej, nej. Han vill fylla ditt hjärta med sin kärlek så att det inte finns en gnutt av rädsla kvar. Och om till och med rädslan för döden drivs ut, vad finns det då som skulle kunna vara värre? Korset är tomt. Graven är tom. Vad är du rädd för? Om denna seger är din, då finns ingen grund för rädsla kvar. Jag läste om en man som gick ut på trampolinen till sin swimmingpool, inbyggd med glastak över. Det var i Amerika. En 3 meter ner till vattenytan var det. Och han ställer sig där och räcker ut sina händer för att formera kroppen till ett dyk. Månen kastar sitt sken genom glastaket och han ser mot väggen sin egen skugga och det ser ut precis som ett kors. Och där han står med sina händer uträckta och ser på skuggbilden korset, så kommer till honom en sång som han hade lärt sig i sin barndom, som handlade om att komma till korset för att uppleva Guds kärlek och förlåtelse. Och den sången börjar ringa i hans huvud, att han helt enkelt kommer av sig, sänker ner sina händer, går ner från trampolinen, går fram till stegen ner i swimmingpoolen och får för sig att han istället ska gå ner i vattnet. Han klättrar ner steg efter steg till dess han når den kalla botten och upptäcker att hela bassängen är tömd på vatten utan att han visste om det. Han böjer sina knän på bassängbotten och han tackar Gud för att han genom tanken på korset hade räddat hans fysiska liv, och samtidigt tog han också emot Guds liv, Guds kärlek i Jesus Kristus. Och han steg upp från den kalla bassängbotten den stunden som en ny skapelse. Vet du, min vän, korset säger dig att Gud älskar dig. Gud älskar dig. Och nu är frågan, vad ska du göra med den kärleken? Ska du skjuta den åt sidan som om du inte behövde den? Hur länge till i så fall? Eller ska du säga, Herre, är det sant att det också är för mig? Ja, det är precis för dig. Precis för dig som är här i kyrkan idag. Det vet jag. Och det vet Gud. Och jag tror, det vet du själv. Mina barn, älska varandra. Låt oss bedja. Halleluja. Tack gode Gud för att du berör våra hjärtan med en stilla susning, en vind av kärlek. Halleluja, tack att du gick till korset för min skull. tack för din kärlek. O Herre, uppfyll hela vårt väsen med tacksamhet och glädje inför denna underbara sanning. Och tala till den man eller kvinna som just nu kanske hör detta för första gången. Kanske känner sig som en främling inför denna din nåd. Tala till honom, tala till henne och säg: mitt barn, jag älskar dig. Länge nog har du gått som en främling för min nåd. Idag vill jag att också du kommer in i min kärleks värme och upplever förlåtelse och rening. Idag sträcker jag ut min hand till dig, säger Herren. Vill du ta emot den? Vill du ta emot min hand? Vill du fatta min högra hand, min sårade hand i Kristus? Vill du ta emot förlåtelse? Vill du ta emot evigt liv? Här är jag, säger Herren. Vill du komma? Amen.